Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hej och välkommen till Epic Lifestyle-podden med mig, Sofie Resare. Idag så ska jag träffa Thomas Lundqvist som är föreläsare, författare och ledarskapscoach. Och jag tänkte att vi ska prata om förändring och hållbar förändring. Hur ska man göra för att kunna genomföra de där ändringarna i sitt liv som man har tänkt sig, som man så gärna vill göra men som man kanske börjar starkt och sen så fejdar det ut och så blir allting som vanligt efter en vecka eller så igen. Så det blir väldigt spännande att höra hans tankar kring det, för jag vet att det är ett intresse som han har och som han pratar mycket om och skriver mycket om. Så strax så tar jag emot Thomas här ute i receptionen där jag sitter och så får vi höra vad han har för tankar och idéer kring förändring. Hej Thomas och välkommen in. Vad kul att ha dig här.
Tack så hemskt mycket. Tack för att jag får komma.
Väldigt trevligt. Du, jag tänkte att vi ska prata om förändring idag. Mm. Men först ska jag vilja veta lite mer om dig. För att jag vet inte så mycket om dig som person.
Ja, vad finns det att säga om mig? Född och uppvuxen i Stockholm. Fru, tre barn. Pluggade till civilekonom på Stockholms universitet. Och kände att nu vill jag gå ut och förändra världen. Så jag började som chef inom McDonald's-koncernen. Jobbade där i 5 år. Sen jobbade jag som vd för ett bolag som heter Junibacken. Och sen så under en kortare tid också som vd för Close, heter ett chefsnätverk som organiserar chefer. Och där kom jag till en punkt där jag själv började tänka på förändring. Mm. Så jag gjorde ett ganska stort steg och hoppade av, kan man säga, en karriär. Och blev egenföretagare. Och många tyckte jag var helt galen. Idag så jobbar jag som författare. Jag skriver böcker, jag skriver manualer om hur människor fungerar, framförallt i förändring. Inom kan man säga ledarskapet. Och sen så jobbar jag även och håller lite utbildningar och föreläsningar och coachar lite chefer och sådär.
Mm. Hur länge har du varit egenföretagare?
2009 blev jag egenföretagare, så det är snart 4-10 år.
Mm. Härligt. Jag har lyssnat på dig ett par gånger på scen. Första gången var på Junibacken.
Jaha,
Var där med
det är preskriberat.
Vad sa jag då? För
Det kommer jag inte ihåg. Men det var väldigt trevligt. Ja. Jag var där med gamla SOR, nu med Visita idag, branschorganisation.
Okay. Ja.
Så pratade du för oss som ledarskap, antar jag då, i och med att det var en mentorprogram. Mm. Och så åt vi en väldigt trevlig middag.
Ja, vad trevligt. Mm.
Det var ett fint minne.
Ja, Junibacken är jättefint, verkligen.
Mm. Och sen har jag lyssnat på dig någon gång mer på scen. Och du är väldigt rolig.
Jaha, det är kul. Ja. Jag tror väl att jag har skrivit till och med en bok om kul på jobbet. Och den har jag blivit lite hånad för. Att vadå, man ska kul på jobbet. Herregud, på jobbet ska man jobba. Men jag tror det är ganska viktigt att ha roligt. Och jag tror när man har roligt så lär man sig mer också. Det är lättare med inlärning. Så att jag tror att är det roligt att gå till skolan, så tror jag man lär sig mer i skolan än om det är tråkigt att gå till skolan. Så att jag tror det är viktigt att man har roligt på jobbet. Och jag brukar prata om att det är viktigt att man visslar när man går till jobbet och inte visslar när man går hem från jobbet. Och jag tror har man typ söndagsångest eller ångest efter semestern, ja då tror jag att då bör man ta sig en fundera på om man jobbar på rätt ställe. Kanske bättre att göra något annat.
På Junibacken blev du vald till årets chef. Två gånger va?
Ah, inte vald. Det hade varit för bra för att vara sagt. Jag blev nominerad 2 år.
Ja.
Och det var väl fint det.
Jag minns det som att du blev vald.
Ja, det känns nästan så här efteråt. Nej, jag blev nominerad 2 år i rad som årets chef. Men jag vann inte. Och Junibacken, där gjorde vi mycket bra grejer. Vi rankades ju som en av Sveriges bästa arbetsplatser i flera olika undersökningar och sådär. Och kombinerat med väldigt hög lönsamhet. Så det går att ha kul på jobbet och tjäna pengar, så att säga. Det är ingen motsättning däremellan. Vissa tycker så här, ja, men om man har roligt på jobbet, då liksom håller man på och latchar och inte jobbar. Och jobbar man, då tjänar man mer pengar. Men jag tror att det går att kombinera de två. Det är ingen motsats.
Nu kommer det ju begrepp som workfulness till exempel.
Till exempel. Det är viktigt.
Arbetsplatsen som en wellness destination.
Ja, och jag tror att det är viktigt, som lite där vi pratade om tidigare, att vissla när man går till jobbet, att det är kul på jobbet, att man trivs på jobbet, att man mår bra på jobbet. För att vi ser ju ändå idag, om vi ska prata lite om förändringar, att många blir sjuka av jobbet. Mm. Alltså det är ju, jag tror det är den vanligaste sjukskrivningsorsaken idag, att folk mår dåligt på jobbet. Och det känns ju fruktansvärt att man ska bli sjuk av att jobba. Det är ju helt galet. Så det är klart att vi måste göra någonting. Sen kanske inte lösningen liksom är så enkel som att, ja, men vadå, ska vi ha ett pingisbord på jobbet? Eller ska vi liksom ha någon sån här gossrum eller sån här bollhav typ? Nej, så enkelt är det inte, utan... Ja, kul på jobbet, det handlar om så mycket mer än att liksom ställa in ett pingisbord.
Ja, och förstå vad som ligger bakom olika reaktioner och beteenden. Mm. Och så. Och det, då kommer jag tänka på en grej som jag minns inte om du har berättat om, men jag tror det står i en av dina böcker som jag läst. När din son var liten, och det kanske var ett tag sedan, och han inte ville fortsätta med gymnastiken. Han gick på gymnastik och tyckte det var roligt. Och helt plötsligt så ville han inte gå dit längre. Ja. Och så började du fråga, alltså bakomliggande frågor istället för bara, jaha, nej, börja med fotboll istället. Utan, och då kom det fram att han var rädd för att få vårtor i duschen.
Ja, tänk vad konstigt alltså. Vi påverkas av små, små saker som gör att vi inte, ja, det som jag då idag, då tror jag inte riktigt jag insåg det, kallar för fight, flight eller freeze. Det vill säga att när vi utsätts för någonting som känns jobbigt, och det kan vara väldigt subtilt, alltså en rädsla för att få vårtor eller rädsla för att framstå som dålig eller som att man inte kan något, då hamnar vi lätt i de här försvarsreaktionerna. Det som kallas då för sympatikusreaktionen, och den är ju helt ofrivillig. Det vill säga, vi kan inte styra den när vi hamnar i förändringar, utan den kommer helt, vad ska man säga, oväntat också för många. Och då blir det så konstigt för omgivningen tycker så här, men skärp till det, bit ihop, gå på gymnastiken. Hur svårt kan det vara? Jag menar, herregud. Men det är faktiskt jättesvårt. Det går liksom inte att bita ihop, skärpa till sig. Det är samma sak som någon som lider av utbrändhet eller utmattningssymptom. Alltså, det går liksom inte att bara skärpa till sig och komma till jobbet, utan det har gått för långt då. Så här måste man tänka tidigare när det gäller förändringar och kratta för så att de verkligen är hållbara, så att de är långsiktigt fungerande.
Men jag tänkte på det efter Junibacken. Jag tror att du sa på en föreläsning att du studerar hjärnan.
Ja, jag har läst mycket, och det är klart att när man ska skriva böcker, och i mitt fall då skriva manualer över hur människor fungerar, då måste man ju veta lite vad man pratar om. Och det är klart, jag är ju inte läkare, absolut inte. I grunden är jag ju civilekonom, med i och för sig inriktning, organisation och ledarskap, och läst mycket just där då. Men jag såg att jag behövde lära mig mer om hur människor fungerar. Och det jag har tittat framförallt väldigt mycket på, det är just det här sympatiska nervsystemet, det vill säga fight-flight-systemet då. Och det finns ju 3 reaktioner. Fight, det är ju när man blir aggressiv, man ifrågasätter, säger emot, kritiserar, skitsnack och så vidare. Flight är ju när man flyr undan, helt enkelt. Man sjukskriver sig, håller sig undan, dyker inte upp på möten och så vidare. Och det tredje är då freeze, det är ju att man gör ingenting. Och den är ju jättemärklig, för folk sitter och tänker så här, men herregud, varför gör du inte? Varför sitter du bara där? Varför tar du inte tag i ditt liv? Men det är helt enkelt en nedärvd reaktion. Inom evolutionen eller inom djurriket brukar man prata om spela död. Och det är lite det här att om jag inte gör något, om jag inte syns, om jag inte finns så där synligt, gör någonting, då kanske jag kommer undan situationen. Så det är också en slags flyktbeteende, kan man säga.
Är det som sker flyktingbarn som går in i så här de sover.
Ja, det är apati kanske skulle säga. Nu är inte jag insatt just i just den typen av problematik, men alla typer av förändringar kan trigga igång det här sympatiska nervsystemet. Och det kallas då för sympatikusreaktionen, och det kan man se på människor. Jag kan ta några exempel, att till exempel så när man drabbas av det här, då får man ju som ett påslag, och då brukar exempelvis pupillen växa, så man brukar prata om att personen blev helt svart i ögonen, var helt svart i blicken. Då kan man se att personen har reagerat. Det kan också vara att man får en ändrad andhämtning, för det är också sånt som påverkas. Man börjar andas grundare och mer flämtande, inte med magen utan mer med lungorna, och det är också för att förbereda sig för den här flykt, ja, för att helt enkelt pumpa upp kroppen lite så man ska kunna springa därifrån eller kunna slå till eller slå tillbaka. Och det här sker helt ofrivilligt, och jag tror många blir jättearga på sig själva och besvikna på sig själva i situationer där man ska prestera. Och man känner, shit, jag klarar inte av det. Och jag tror att det är mycket, mycket vanligare än vad vi tror. Jag läste någon studie, jag vet inte om det, att 40% av alla allsvenska fotbollsspelare har problem med psykisk ohälsa. Att de har problem med att prestera för att att tankarna liksom...
Och så är det fotbollsspelare?
Ja. Att det är jättevanligt. Så att jag tror mycket, det är mycket, mycket vanligare vad vi tror. För de hamnar ju hela tiden i nya situationer. De hamnar i ett nytt lag, en ny grupp. Och de ska förändra, det är en ny tränare. Det är mycket förändring hela tiden. Det sliter hårt på människor. Förändring är jättejobbigt. Och jag är ju inte ens särskilt förtjust. Nu vet jag att du använder ordet förändring, men jag är inte ens särskilt förtjust i ordet förändring. Jag gillar ju ordet förbättring.
Ja, det är bättre.
Ja, så att när en företagsledare eller en förälder eller en partner säger jag vill att du ska förändras, så är det ju som att säga att du duger inte, du är inte bra, jag vill ha det på ett annat sätt. Och då är det kanske bättre att prata om förbättring.
Eller förstärkning brukar jag prata om.
Ja, förstärkning.
Man kanske vill förstärka sig själv. Ja. Så utgår jag ifrån.
Ja, det var också ett bra ord.
Man börjar där man är.
Ja.
Och det spelar ingen roll vad man nu ska göra. Ja. Säger fotbollsspelare då, eller vad som helst. Att, men man förstärker sin position.
Ja, bra ord, förstärkning. Jag har inte tänkt på det ordet. Jag brukar prata om utveckling också, att man ska utvecklas. Och att till exempel på ett företag, att nu ska vi utveckla oss själva, vi ska bli bättre på det här. Det är mer positivt. Många kanske tycker, ja men vadå, det är ju samma sak, och det är bara en omskrivning och det är semantik. Men vi påverkas väldigt mycket av vilka ord vi väljer när vi pratar om saker och ting. Och det är klart, pratar vi om att jag vill att du ska ändra dig, det är ju som att man säger då till personen att du duger inte som du är. Och det är klart att då är det inte konstigt att personen hamnar i någon slags försvarsdräkt. Ja, någon slags liksom, vadå, vad är det för fel? Och du är inte så jäkla bra själv om du tror det. Och vadå, det är lätt för dig som sitter där. Och jag som står här ute bland kunderna eller i kassan eller jobbar på. Och ni som sitter där på kontoret. Så det blir lätt någon slags vi och dem mellan barn, förälder eller mellan partners. Eller på en arbetsplats mellan chef, medarbetare och sådär. Så att förändring är jobbigt. Det är svårt. Och det tycker många så här, hur svårt kan det vara? Det är bara att göra. Det är bara att bita ihop. Liksom. Det, som inte
det är väldigt lätt när man har bestämt förändringen själv.
Ja, precis. Och framförallt om det inte drabbar en själv så mycket. Om man säger, ja men det är jättebra för er. Ja, jo. Men du påverkas inte så mycket. Så det är lätt att bestämma förändringar för andra. Men det är svårare att förändra sig själv. Faktiskt. Och det är ju det som är utveckling. Egentligen innerst inne så tror jag liksom att det går nog inte att ändra på andra, utan det handlar mer om att ändra sig själv. Där har jag tänkt om lite. Tidigare har jag skrivit mycket böcker om att hur ska man utveckla andra. Och idag är jag inne mer på hur man ska utveckla sig själv. Alltså jag pratar oftare om självledarskap och liksom
det blir ju mer walk to talk alltså.
Ja, jag tror
oavsett om det är hemma eller på jobbet.
Ja, jag tror det, att du måste på något sätt utveckla dig själv för att kunna utveckla andra. Det är som den här liknelsen med flyget, att i händelse, om det är en sån här säkerhetsgenomgång, i händelse av tryckfall i kabinen, sätt först på din egen andningsmask innan du sätter på andningsmasken på dina barn eller någon annan i kabinen. Och jag tror många gånger så gör chefer och ledare tvärtom. De sätter på andningsmasken på alla andra och glömmer lite bort sig själva. Och det kan jag själv känna, att liksom jag har varit jättebra på att hjälpa alla andra och tänkt för lite på mig själv. Så jag tror att det handlar
väldigt vanligt i hem, mammor.
Det kan jag tänka mig.
Kvinnor.
Ja.
som bäddar runt hela familjen.
Ja. Och glömmer bort sin egen andningsmask så att säga.
Exakt.
Och det är klart att jag tror att, nu är jag inte riktigt säker på siffror, men jag tror att det är dubbelt så vanligt med kvinnor som blir utbrända än män. Och där pratar man ju mycket om att det är belastningen också i hemmet som gör det. Och det finns en tydlig koppling att när män börjar ta ut mer föräldraledighet, alltså engagera sig mer i hemmet, så drabbas de också i högre grad av utmattningssymptom, alltså sjukskrivningar, psykisk ohälsa och det. Så att det är, jag tror att stress inte är farligt, jag tror inte förändring är farligt, så jag tycker inte vi ska överdriva det, men jag tror att det är brist på återhämtning och att man är ständigt på. Det dygnet runt samhället liksom, att det
går mellan prestation och stress hela tiden.
Ja, jag tror det, för lite vila, avkoppling, återhämtning. Och då kan man ju säga så, ja, men du vet, jag har ju haft semester. Jo, men det är väldigt lite.
Alltså det är lite mer återhämtning på de flesta.
Många tror jag tänker så, för jag menar, nu är det ju efter sommaren och sådär. Kanske folk säger, ja, nu ska jag vara ledig i sommar och så ska jag vila upp mig. Men de märker ju ganska snabbt att bara efter en vecka eller två in på höstterminen så är de ju tillbaka och mer därtill än vad de var innan
sommaren. Det är jättehögt schema under semesterperioderna, allting som ska göras.
Ja, och sen så är vi semester, det är ju liksom, många har ju de facto inte semester, utan det bygger ju på att man jobbar jättemycket innan för att rensa undan allting, få undan allting. Och så jobbar man lite under semester, lite mail och hit och dit och lite fix och tricks. Och sen när man kommer tillbaka, då ska man göra allt som inte man har att göra på semestern. Så att jag undrar egentligen hur mycket semester folk faktiskt har idag.
Inte så mycket.
Nej, jag tror faktiskt inte. Så att jag tror att där behöver vi bli bättre på. Och det är ju även mikropauser på jobbet. Kanske att ställa sig upp en stund, ta en promenad en stund. Jag menar, bara sån enkel sak som att gå och fika.
Mm.
Alltså på många arbetsplatser idag så det är liksom, nej, fika gör vi inte. Nej, får man ta en kaffe framför datorn. Mm. Och jag tror att vi behöver den där sociala stunden. Mm. Om vi ska orka med förändring och så.
Absolut. Mm. Hur kändes det för dig då när du gick från anställd till egenföretagare? Det är en stor förändring.
Mm.
Det är en
stor förbättring också.
Ja, precis. Håller med, helt sant. Men jag tänker, för det är både omgivning, kollegiet, du själv, rutiner, pengar, semester.
Ja, det var mycket, det var jättejobbigt. Det var mycket, hade jag vetat hur jobbigt det har varit, hade man kanske aldrig gjort det. Alltså det är mycket svårare än vad man tror. Alltså det låter så enkelt. Ja, det är bara att säga upp sig och starta eget.
Och så tänker man, ja men Thomas, han är i kontakt. Det är bara att ringa någon och säga, nu vill jag komma och snacka på ett företag.
Ja, så enkelt är det inte.
Var det inte så
enkelt? Nej, det är mycket, mycket svårare att driva företag än vad man tror. Alltså, folk har väldigt liten respekt för företagande. Generellt tycker jag, och hur tufft det är. Så att det har varit tufft, det var utmanande, men samtidigt inget jag ångrar, tvärtom. Jag ångrar mig egentligen att jag inte gjorde det tidigare, och det är ju egentligen ofta det man ångrar i livet. Mm. Det är sällan man faktiskt ångrar förändring. Visst, när man just går igenom förändring kan det ju vara jobbigt, men många gånger när man faktiskt ser tillbaka, tror jag, på livet med lite perspektiv så där, så ångrar man kanske att jag skulle ha gjort det tidigare. Jag skulle ha liksom slutat jobbet tidigare, jag skulle ha bytt jobb tidigare, jag skulle ha börjat plugga tidigare, jag skulle ha skilt mig tidigare, jag skulle ha ju, ja, gått den där kursen tidigare eller vad det nu än är.
Vad var den största förändringen då? Du har inga kollegor kvar, eller vad var det som var... Kommer du ihåg?
Nej, jag kommer faktiskt
du har förträngt det.
Ja,
det gör man för att...
ja, lite så är det nog. Nej, alltså... Det är nog flera olika bitar, precis som du är inne på det här med att man inte har kollegor, man inte delar team på det viset. Jag var ju väldigt, väldigt förtjust i det, så det tror jag är lite så att säga det man kan sakna lite ibland. Men å andra sidan, det finns som allt här i livet, det finns fördelar och nackdelar. Alltså det är klart att man sköter sig själv, och jag menar, vi har också en liten annan syn på företagen än vad man har i andra länder. Jag menar, åker man över till USA, där är det läskigt att vara anställd och självklart att vara företagare, för där har du ju kontrollen över ditt eget liv på ett helt annat sätt. Som anställd så är du ju ändå hela tiden beroende av att alla andra måste liksom göra. Det spelar ingen roll hur bra du jobbar, ditt företag kan gå i konkurs i alla fall. Medan är du egenföretagare, då jobbar du ju alltid åt dig själv, och det tycker jag är tillfredsställande. Och sen så var det väldigt ynnest och förmån att få vara ute och dela med sig av sina tankar och få den här feedbacken när folk har läst ens bok eller lyssnat på en föreläsning eller gått en utbildning och säger att de har lärt sig någonting. För utbildning och kunskap, det är jag väldigt förtjust i. Alltså, kunskap är inte tungt att bära, utan de kan ju ta ifrån dig mycket, alltså på en arbetsplats. De kan ta ifrån dig din tjänstebil och allt möjligt, men de kan ju aldrig ta ifrån dig vad du har lärt dig. Så att mitt råd till er som lyssnar på den här podden, det är ju verkligen att varje dag lära sig någonting nytt. Att satsa lite tid varje dag på att lära sig något, att läsa någonting, att utveckla sig själv, att testa någonting nytt. Alltså det är utmanande, absolut. Men att göra någonting som man inte gjorde igår, att varje dag försöka göra någonting nytt, det tror jag är väldigt, väldigt bra över tid. Mm. Visst, testar du en dag, liksom, så kanske, det gjorde ju ingen skillnad. Nej, men vi pratar om hållbar förändring och hållbar utveckling och förbättring och förstärkning, som du sa, det tycker jag var ett jättebra ord. Så att det skulle kunna vara en utmaning till dig som lyssnar att göra någonting nytt varje dag. Mm. Och så kanske notera ner det. Jag är väldigt förtjust i att föra någon form av dagbok eller journal. Att man liksom dokumenterar vad man gör.
Jag har en skrivkompis.
Ja.
Så vi skriver så här Google Docs. Skriver vi varje morgon. Mm. Att jag är i kontakt med. Och så skriver man det.
Aha.
Och så kan man skriva av sig där.
Aha.
Och sen skriver jag då sen jag tar emot.
Mm.
Kan jag ta emot att det är katastrof eller bra eller... Det kan vara både och.
Aha.
Och sen jag är tacksam för...
Som man säger 1, 2, 3.
Ja, precis.
Smart.
Ja.
Mm.
Och sen så bekräftar vi varandra bara att jag ser att du är tacksam och så. Mm. Att man... Så det gör vi.
Proffsigt. Ja, det tror jag är jättebra.
Och då har man skrivit också, det är skrivit ner och skrivit av sig.
Ja, jag tror det är väldigt bra. Det vi är inne på är det som kallas för reflektion eller metakognition. Att fundera lite över sina tankar. Och så lite som du sa det här, att vad tänkte du när du blev egenföretagare? Hade jag gjort som du beskriver, då hade jag kunnat gå tillbaka. Ja, hur tänkte jag då egentligen? Jag tänkte så här, vad lustigt, det är helt nytt bort. För ofta så när vi förändrar saker och ting, vare sig det gäller går upp i vikt eller går ner i vikt eller byter jobb och så vidare, så efter en tid har vi glömt bort hur det var innan.
Och där tror man kan ju skriva, jag har i perioder skrivit bara till mig själv också i en bok.
Mm.
Eller på datorn, men just nu är en process när vi är två som skriver.
Mm.
Så det, kan
det är lite coolt att göra två. Det visste jag inte ens, att jag har inte ens reflekterat över. Jag har mycket reflekterat över eget skrivande. Mm. Alltså, jag tror det finns. Nu är jag inte uppväxt med att jag har skrivit en dagbok, men jag tror många kan känna igen sig i det och minnas vilken glädje det var med dagbok. Mm. Men någonstans så slutade de ju med det av tusen olika skäl. Och mitt råd till dig som hör det här, det är ju att ta upp det igen, dagbokskrivande. Och jag är ju väldigt förtjust, nu ska inte jag vara negativ till någon Google Docs. Och det, jag är i och för sig lite teknikfientlig sådär, men jag är ju väldigt förtjust i penna och papper.
Det är jättebra med penna, men det funkar då inte när man ska skriva med någon annan.
Nej, det är det som är nackdelen.
Ja. Då får man skriva två gånger, det kan också hända. För att penna och papper tycker jag faktiskt skapar en mer kreativ process. Där kommer jag på mer idéer. Då kan man känna sig, idag känner jag liksom för det också. Mm. Då gör jag både och.
Mm. Ja, och jag tror som sagt att man måste hitta det som fungerar för en själv. Men det finns ganska mycket som tyder på att just penna och papper är ganska bra. Att man faktiskt också har gjort det, att kroppen liksom minns hur när jag satt och skrev. Jag tror att de som har skrivit dagbok kan kanske komma ihåg, just jag kommer ihåg när jag drabbades sådär, då satt jag sen på kvällen och skrev ner i min dagbok. Så jag tror det finns en poäng. Och känner man då att man inte vill skriva fritt, så finns det ju färdiga dagböcker motsvarande ungefär det du beskriver. Till exempel den här 5-minute journal, det är ju att man 5 minuter varje dag. Och den är också, nu kommer jag inte ihåg exakt, men det är några påståenden då. Jag är tacksam för, det här har jag upplevt, det här kände jag var lite svårt eller utmanande. Det är 3-4 saker man ska svara på varje dag. Mm. Och så dag för dag gör man det. Och som alla vanor i och för sig, är det ju jättesvårt att komma igång med det. Vad det än är.
Om vi går in på det då, varför är det så svårt att hålla kvar vid... När man ska förändra, man tänker nu ska jag börja motionera eller nu ska jag börja skriva den där dagboken. Varför är det så svårt eller hellre, hur ska vi lyckas?
Ja, hellre det egentligen. För att varför det är svårt, det finns det ganska mycket förklaringar på. Och det är ju lite som vi var inne på tidigare.
Att det är en förändring.
Ja, det är en förändring. Alla förändringar, vare som är bra eller dåliga, jobbiga för kroppen. Alltså det är någon slags liksom... man kan säga att vi drabbas av någon form av biverkning. Ungefär som när du tar en medicin. Alltså, du får någon slags biverkan de första dagarna, de första veckorna. Och tränar du så kanske du kallar den biverkan för träningsverk. Mm-hmm. Och börjar du ändra kosten så kanske du kallar den biverkan för hunger. Eller att du är illamående eller att du är trött. Eller
men omgivningen kanske också protesterar.
Ja, dessutom.
Det, familjen eller ja, kollegor. Eller
ja, det blir jobbigt. Vi säger att du kommer igång med träning och så blir din partner så här. Helskott och känner sig lite dum för att hon eller han då sitter hemma och vill hon att liksom du ska komma tillbaka. Så vi säger att du ska sluta röka och så lever du eller är kompis med andra rökare, då tycker ju de att du är lite svikare. Så det är klart att det kan vara omgivningens krav, men också ens egna krav. Och sen om vi tittar på det andra skälet till varför det är jobbigt med förändringar, det är ju ofta för att man går ut lite för hårt. Jag menar, man är optimistisk, men man nu jäkla ska jag börja träna, nu jäkla ska jag göra det, nu ska jag sluta med det, nu ska jag börja med det, och nu ska jag skriva journal, och nu ska jag börja med det, och förresten måste jag ju göra det, och det, och det, och det. Så ska man göra allt på en gång, och det är lite den här ketchup-effekten liksom.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Nu kanske i och för sig man inte använder den här gamla glasflaskan längre, men om man tänker sig den här, man liksom slog på den här gamla Heinz glasflaskan och så kom det ingenting och kom ingenting och kom ingenting, så bara buff, kom all ketchup en gång. Och det är lite samma sak här, att man vill liksom göra allting på en gång, och jag tror det är bra att börja väldigt enkelt.
Så där är som din utmaning att göra en liten förändring eller lägga till någonting varje dag?
Ja, jag är väldigt förtjust i den. Och dels så finns, som jag var inne på tidigare, den här 5-minute journal. Men jag brukar lite skämtsamt kalla det för give me 5. Och det är att man ska göra någonting annorlunda 5 minuter. Mm. Alltså 5 minuter kan alla hitta. Alltså jag förstår att den vanligaste orsaken till varför folk inte gör saker och ting, det är att jag inte har tid. Det är så mycket nu. Ja, men du vet Thomas, jag har inte tid. Alltså jag har inte tid att börja skriva någon journal. Jag har inte tid att börja träna. Jag har inte tid och vad det nu är de ska göra.
Fast egentligen så har man inte prioriterat.
Nej. Och då menar jag att det är klart att en timme, att hitta en timme är kanske jättesvårt i början. Och då kan man börja med give me 5, alltså 5 minuter. Att man kanske tar en 5 minuters promenad eller skriver journal i 5 minuter eller testar att göra ett beteende under väldigt kort tid. Då gör man ju mycket enklare, och då blir det lite som, vi tänker att du börjar med medicin. Då säger ju ofta läkaren så här, du, första veckan ska du äta en tablett varje dag. Sen när du liksom har kroppen har vant sig vid det, då börjar du gå upp på 2 tabletter, och sen vecka 3 eller vecka 4 eller vecka 5 eller vecka 6, då går du upp på maxdos. Mm. Alltså det sker någon slags intrappning eller någon slags liksom, man fasar in saker.
Fasar in.
Ja, och det tycker jag vore bra om man tänkte mer på företag, om vi tänker oss förändringar. Många är så här, nu har vi bestämt, från 1 oktober ska vi börja med det här. Och det är jättejobbigt för människor. Då tror jag det är bättre att man säger från 1 oktober till 1 december ska vi träna oss på att gradvis börja med det här nya programmet, processen eller vad det nu är. Och det ska vara fullt fungerande 1 december. Vi har 2 månaders liksom infasning. Då kan man hantera biverkningar och olika typer av reaktioner då, fight, flight eller freeze-reaktioner på ett mycket smidigare sätt. Därför alltså, människor har olika snabbt att ta till sig förändringar.
Men tänk om man ska göra en omorganisation. Mm. Då kan man ju inte lägga upp det så. Men jag tänker, finns det något sätt att man kan alltså bädda lite i organisationen för att hantera större förändringar?
Det är svårt. Alltså, stora förändringar är jobbigt. Mm. Det måste man ha respekt för. Men det finns några saker som jag tycker man kan ta med sig i tanken i alla fall. Det ena är ju att kratta, att förbereda människor. Många chefer och ledare som jag träffar tänker så här, vi säger ingenting nu, vi går inte ut med det här, vi skrämmer inte upp folk nu, utan det är bättre att ta det då liksom. Och då överraskar man ofta människor, eller överrumplar man ofta människor. Och Jag tror inte ens det är smart över kanske vid någon möhippa eller födelsedag eller någonting och överraska människor. För många kan bli väldigt, väldigt skrämda. Va? Varför har du inte sagt något? Och bli jättearga eller rädda eller någonting. Den här sympatikusreaktionen. Så jag tror att det kan vara bra att förbereda människor. Det är det ena. Att man helt enkelt förbereder. Jag tror att vi ofta tycker det är lite kul att överraska människor. Nu, du vet, du, första oktober, då händer det grejer. Och så, vadå? Nej, jag får inte säga något, men alltså, oj. Och så blir folk liksom lite rädda. Det tror jag är oklokt. Det andra är att jag tror att när man nu går igenom förändringar, för företag måste förändras eller förstärkas, som vi kommer överens om, eller förbättra sig. Det är att lyssna mer. Det ofta chefer gör när man går igenom förändringar, eller kanske föräldrar också för den delen, det är att de börjar prata mer. Nu måste vi kommunicera, vi måste kommunicera ut, vi måste kommunicera och så vidare. Men de är förvånansvärt ointresserade av att lyssna på vad medarbetarna tycker och tänker. Utan de tycker bara att det är gnäll och klagomål. Och man kanske tycker det är lite jobbigt, så man nästan försöker tysta. Ja, men gnäll inte nu, bit ihop och så, vi får ta det där längre fram och så vidare. Jag tror tvärtom. Jag tror att kommunikation handlar väldigt mycket om att lyssna, och väldigt ganska mycket mindre faktiskt om att prata. Så att många chefer kommer till mig och säger så här: ja, Thomas, vi har pratat om det här och vi har pratat om det, och det här har vi tagit upp om och det här har vi pratat om. Och då brukar jag säga så här: jag hör att du har pratat mycket. Ja, jag fattar inte, vad är problemet? Nej, men då kanske du ska lyssna lite mer. Så jag tror att i alla relationer, föräldrarrelation, partnerrelation, chef-medarbetarrelation, kollegor emellan, när vi inte känner oss lyssnade, vi känner oss inte sedda, vi känner oss liksom lite överkörda, då hamnar vi lätt i det här fight, flight, freeze. Så jag tror att bara man får komma till tal och bli lyssnad på. Ibland brukar jag provocera, och det vet folk som har lyssnat på mig, tycker det är lite provocerande. Jag brukar kalla det för kräkmöten. Att man ska samlas och kräkas ur sig det som är jobbigt. Och lite, det är lite som du var inne på när du pratade om den här du gör varje dag. Det är lite att man får ur sig saker och ting.
Så det är klart.
Ja, lite. Jag tror faktiskt att
det är som missnöjda kunder, gäster. Ja. Beroende på vilken bransch man har varit i. Jag kommer från hotell och restaurang.
Ja.
Och man ringer upp dem och så får de häva ur sig alltihopa och så. Så är det ganska bra sen. Eller sen är det så här, det var inte så farligt egentligen.
Nej. Och det är nog därifrån jag har fått den här metaforen med att kräkas ur. Alltså, jag tror liknelsen när jag kom på det, eller när jag liksom har tänkt kring det är ju det här att om du är illamående så går du liksom, håller och biter ihop och jag mår dåligt och så vidare. Men sen när du väl har kräkt så vad skönt, jag har fått ur mig det som liksom var jobbigt för kroppen. Och jag tror kanske lite samma sak med förändringar. Om du tycker något är jättejobbigt hemma eller på jobbet, att få berätta det för någon annan är faktiskt ganska skönt. Och många då till exempel som jag coachar, de är så här: ja, men Thomas, du har ju inte sagt så mycket, du har inte gjort så mycket när vi har träffats. Nej, men det är inte det som är poängen. Många tror att min roll, eller kanske en psykologs roll och så vidare, är att på något sätt ge folk konkreta råd och tips. Så här ska du göra, så här ska du göra. Tänk inte så där, skit i det där, bry dig inte om det. Jag tror inte det handlar så mycket om det, utan det handlar om att folk får komma till tal, så att få prata till punkt, att berätta hur de känner. Och när man väl har fått kräkas ur sig det, så känns det faktiskt mycket bättre. Så därför lite skämtsamt brukar jag säga att det kan vara bra att kalla till ett kräkmöte. Där medarbetarna då får kräkas ur. Eller hemma, vi säger att det är mycket tjafs hemma. Då kanske man ska kalla till ett kräkmöte på söndagkvällen. Nu får alla kräkas ur. Vad är det som är så jobbigt i familjen? Och så får man kräkas ur sig över läxor och klimat och jag vet inte vad det är nu man tycker det är jobbigt. Och när det väl liksom, när man väl har gjort det, så känns det ofta bättre. För alla parter. Mm. Då är det ju viktigt i och för sig att om man gör det, så kan det ju inte vara så att någon tar illa vid sig och tar det personligt. Utan då får man se det som liksom, ja, så här känner jag. Så att inte någon börjar försvara sig. Varför tycker du så? Och då blir det kanske bara värre. Mm. Utan då måste du ju lyssna liksom utan motstånd, som man
och
säger.
Och se vad du behöver plocka upp sen. Jag vet företag som har, tror jag, Tenant & Partner. De har Fuck Up Mondays.
Jaha.
Men det är lite samma möten.
Ja.
Eller berätta så här: jag gjorde misstag förra veckan.
Mm.
Det gick så här. Gick åt skogen.
Mm.
Eller att jag känner, jag vet inte exakt hur det går till. Men i principen är den samma.
Ja.
Och sen lämnar vi det. Så. Då har man ju lärt sig av misstagen. Man vet vad man har gjort. Och sen går man vidare.
Jag tror det faktiskt.
Istället för att gå runt och tänka så, nu gjorde jag ett misstag. hoppas ingen ser.
Nej, därför då är det risk att man kanske börjar dölja det och mörka det. Och så när någon säger så här, men du, vad blev det? Och så börjar man. Och så är det fight, flight, freeze igen. Mm. Så att det var en bra idé. Men jag kanske börjar varje måndag med att prata lite om vad misslyckades med förra veckan. Vad kan vi lära oss av det? Mm. Det är väl jättebra, för vågar man prata om misslyckande, prata om det som är jobbigt, då tror jag det blir mindre jobbigt. Vilket är väldigt paradoxalt. Mm. För många tänker så här, ja men väck inte den björn som sover. Ska man verkligen prata om det vi har gjort fel? Är det så jäkla smart? Mm. Det kan vara det. Mm. Framförallt om vi går igenom förändringar. För det är ju ändå det som är temat för dagens samtal.
Precis. Mm. Du har skrivit också om medfödda bias. Mm. Vad är det för någonting?
Ja, alltså vi har som kan man säga, man säger bias även på svenska. Bias kanske man uttalar det mer på engelska. Då. Alltså det är som olika, vad ska vi kalla det för? Sätt som kroppen hanterar avvikelse på. Vi kan gå igenom några som man förstår vad jag pratar om. Mm. Till exempel är ett bias är immediacy bias. Det vill säga att när vi vill någonting så vill vi ofta ha det nu. Mm. Vi har svårt att vänta. Och det brukar man då kalla för impulskontroll. Och det finns ganska mycket som tyder på att kan man inhibera eller kan man hålla tillbaka den där impulsen, så är det väldigt, väldigt bra för oss människor. Framförallt till exempel i samband med förändringar. Det finns en sån här klassisk marshmallows-test man på små barn.
Ja, den har jag läst.
Ja, man satte en marshmallow på en tallrik till barn och så sa man så här, ät inte den här marshmallowsen nu. Och lyckas du klara det och inte göra det på 10 minuter så får du 2 marshmallows eller 3 marshmallows. Så att, liksom, att belöningen är mycket större om du väntar. Och då såg man att många barn då, när man gick ut i rummet, klarade inte att hålla sig. De började fingra på den där och så åt de upp den. Och det är den här viljan att göra nu. Mm. Och det tror jag är jätteviktigt när vi då kopplar det till hur hänger det här ihop med förändringar. Jo, det är ju så att när vi gör någonting, då vill vi ha resultat väldigt snabbt. Vi vill gå ner i vikt jättefort. Vi vill liksom sluta röka jättefort. Vi vill allting ska gå fort. Och det är klart att så funkar inte människor. Det går inte att göra på det viset. Utan då drabbas man ofta av det som kallas för bakslag då, eller återfall. Att man faller tillbaka i det gamla beteendet. Det blir lättare att ta en kanelbulle och tänka jag tränar imorgon. Än att liksom gå ut och träna och sen ta kanelbullen efter. Det här belöningssystemet, det är framförallt ett
det som spökar för oss då.
Ja, det är dopaminet då, att vi vill åt den här snabba belöningen. Vi vet att det inte är bra att röka. Vi vet att det inte är bra att äta kanelbullar. Vi vet att det inte är bra att göra vissa saker. Men vi gör det i alla fall för att vi får den här belöningen. Mm. Och här kan man väl se att det är ett jättestort problem idag på många arbetsplatser och hem. Det är ju mobil, iPad, alltså skärmar och liknande. De är otroligt beroende för att kalla det. För de ger den här omedelbara belöningen. Man kan gå in, gilla grej. Alltså det är liksom, direkt blir man liksom lite förhäxad av det.
Det är som att man blir matad med godis hela
ja,
tiden.
Ja, lite så är det. Det aktiverar samma typ av receptorer då, sådana dopaminreceptorer som driver mer och mer och mer. Det är svårt att hejda sig när man väl har börjat. Så liksom, plötsligt bara gått en timme liksom. Oj, vad försvann den? Så det kan vara ett bias. Ett annat bias är det som kallas för status quo bias. Det är det att vi på något sätt, även om vi inte har det bra just nu, Så känner vi att vi vet vad vi har men inte vad vi får. Någon slags liksom, hellre en fågel i handen än 10 i skogen. Och det är ett bias som styr oss väldigt mycket när det gäller förändringar. Vi vill säga att du har någon väninna eller något som du ser att hon inte trivs på jobbet. Eller du ser att hon inte trivs i sin relation eller någonting. Och så säger du så här, men varför byter du inte jobb? Eller varför går du inte ur den där relationen? Du skulle ju kunna... Jo, men man vet ju vad man har, men man vet ju inte vad man får. Alltså visst, jag är inte så bra på jobben, men tänk om det blir ännu värre. Jag menar, tänk, jag kanske hittat ännu värre jobb då. Och det är något som tyvärr hämmar oss vid förändring, att vi ofta har det här status quo. Alltså att även om vi inte har det bra, så tänker vi att ja, men jag har ju ändå det bättre än vad jag kanske skulle kunna få. Och det är väldigt, väldigt olyckligt, det biaset. För det gör oss att vi ofta återfaller. För vi känner oss liksom igen oss i det. Och då tangerar det väldigt nära ett annat bias som heter default bias. Att vi, även om det är fel, så känner vi oss på något sätt trygga i det. Jag menar, om vi nu har problem med alkohol. när vi är i vårt missbruk, så även om omgivningen säger det är fel, det är dumt, ja, men det här kan jag, det här känner jag mig trygg i, och vara full liksom. Mm. Att vara nykter, det känner jag mig inte trygg i längre. Mm. Så det blir liksom en slags flykt till något annat, och det är jättejobbigt vid alla typer av förändringar. Så därför så är det jätteviktigt att vi hanterar den här typen av bias. Och då kommer vi tillbaka till det du sa tidigare. Hur gör vi då det? Jo, det är att vi gör det i väldigt, väldigt små steg. Alltså, jag brukar prata om myrstegsmetoden. Att man gör det i väldigt, väldigt små, små steg. Och istället då har väldigt visionärt tänkande. Man kanske har en dröm om att sluta dricka. Eller en dröm om att sluta röka. Eller en dröm om någonting. Men då måste man bryta ner det i hanterbara enheter. Jag menar, anonyma alkoholister, de säger inte att människor ska sluta dricka. För säger du det till någon som har problem med alkohol, du måste sluta dricka, du kan inte dricka en droppe till. Det är klart att den personen tittar upp och tänker så här, men det går ju inte, det är omöjligt, hur ska det kunna funka? Men om man istället säger till personen, kan du tänka dig att inte dricka idag? Ja, idag skulle jag väl kunna tänka mig att låta bli. Och sen imorgon säger man samma sak, kan du tänka dig att låta bli att dricka idag? Det vill säga man bryter ner livet i ett antal dagar istället för att prata om livet. Mm. Det vill säga att göra någonting varje dag, små, små steg. Då blir det lättare för människor att hantera. Så att livet är inte på det viset oändligt, utan man måste dela upp det i mindre bitar. Då blir det mer greppbart för oss människor.
Det tycker jag är en jättebra summering. Mm. För det är den stora utmaningen. Att orka hålla ut.
Ja.
Och just om man ska stötta någon i någon förstärkning.
Mm, bra, bra, det är lätt att sätta nytt ord idag, det gillar jag. Stötta någon i en förstärkning.
Ja, precis. Ja. Och just att få till den där processen så att den är hållbar.
Ja.
Men vi tar med oss det, små, små steg.
Ja, och bryta ner det liksom just det här dag för dag. Så att en utmaning kan ju vara det här att börja skriva journal.
Ja.
5 minuter. Jag tror det är det är jättenyttigt att skriva ner och reflektera lite varje dag.
Fem minuter kan räcka, och det kan vara, jag är tacksam för, eller tre bra saker. Eller...
Ja, det behöver inte vara så svårt. Så att säga såhär, åh, vad ska jag skriva? Åh, herregud, nu blev det ju jättejobbigt. För det är klart att då
får man skriva. Man kan skriva då, kommer man inte på någonting eller ingenting var bra. Skriv solen sken.
Ja.
Det kanske var det bästa på hela dagen.
Ja. Ja, eller idag regnar det. Det, liksom, det behöver egentligen inte vara svårare än så. Jag tror vi ibland fäller kroppen för oss själva. Vi gör det svårare än vad det faktiskt är. Så här, oj, ska jag sätta mig och skriva liksom dagbok? Det blir jättejobbigt. Utan några punkter.
Bara. Ja.
Och jag gillade ju din den här indelningen. Så att just det här med att, lite, att man har något 1, 2, 3. Det underlättar ju. Så där kanske man ska ha några rubriker man tittar på för att få lite inspiration.
Det hjälper till.
Ja, jag tror det.
Det är lite så här motstånd i början.
Ja.
Men har man... en liten vägledning så underlättar det väldigt mycket.
Ja, jag tror det. Och då kanske man, om man inte klarar alla tre, så kanske man kan skriva under en punkt i alla fall. Så
att
allt är bättre än ingenting. Många är sådär att, nej du vet, jag kommer inte på något, men då kan man skita i den här journalen. Nej, men då kan jag, det här var ju bara värdelöst.
Då får man skriva, jag heter Sofie. Ja.
Precis, det behöver inte vara svårare än så. Alltså bara skriva någonting. Jag tror bara att och det är lite det här att komma igång också, för det är svårt. Så att bara komma igång är en bra början.
Mm.
Och jag gillar ju också om man har någonting, så att säga då, att man förbereder sig lite, så att inte den morgon, vi säger ju att du lyssnar på det här podden och tycker, åh, det här var en jättebra idé, det där ska jag börja med imorgon. Som man alltid gör, man skjuter upp det till morgondagen. Och sen när man väl sitter där imorgon då och ska göra det här, jaha, men du vet, nu har jag har ingen bra penna, och jag har ingen bra papper. Eller Google Docs och prata om, vad är det för någonting? Så att jag tror det är bra att liksom förbereda sig då. Så att vill du börja skriva en journal, vare sig det är i Google Docs eller en annan programvara, eller för hand, se till då att förbereda dig, att köpa in en fin penna, köpa in något fint papper, och sen börjar du skriva, så att du liksom har förberett dig. Det är som så här med träning också. Ja, jag ska börja träna, men det gick ju åt helvete. Vadå då? Nej, du vet, jag hade ju inga grejer för det. Så det gick ju direkt åt helvete. Jag hade ju inga skor och jag hade inga kläder. Så att jag tror att ett bra sätt, det kanske är att börja med att köpa in ett par dojor så man kan ut och springa.
Exakt, dag 1, förbered. Ja. Köp penna och bok.
Ja!
Dag 2, börja skriva 5 minuter.
Precis, bara en
jättebra.
Sån sak. Ja, det är bara det underlättar.
Det löste vi under samtalets gång.
Ja.
Jag summerar det sen i summeringen.
Ja.
Och kanske några rubriker, om man vill använda dem. Så det blir jättebra.
Mm.
Du, vad har du på gång framöver? Har du öppna föreläsningar? Eller?
Det är jag ju dålig på. Alltså jag önskar att jag borde vara bättre på det. Det här kanske är något jag behöver förstärka. Jag vet, det är sånt som folk tjatar på mig. Men Thomas, du som... jag skulle vilja komma och lyssna på dig. När får man komma och lyssna? Kan du inte dra igång en öppen föreläsning? Och det tycker jag är jättejobbigt. Så då är alltid någon fight, flight, freeze för att inte göra det. Då.
Du får dra ihop några kollegor som du gillar. Så kör ni en scen tillsammans.
Det kanske är, då kanske det blir lättare. Mm. Men om det är någon som hör det här så kanske kan vi få se det som min utmaning då, att dra ihop någonting och göra någonting. Nej, annars är det väl, om man skulle lite tråkig då, det lättaste om man vill lyssna på mig är ju att gå på någon av de utbildningar jag håller. Men då är det ju kopplat kanske till ledarskap och sociala organisatoriskt och sociala arbetsmiljö och sådär. Så det är klart att det blir lite mer omfattande. Något som jag är väldigt förtjust i, nu talar jag lite egen sak, det är ju att läsa. Alltså man brukar säga det att leaders are readers. Alltså att läsa är ju ett bra sätt att lära sig. Nu förstår jag att många tycker det är jobbigt att läsa. Men då kanske man ska, lite som vi tänkte oss tidigare med Gimme 5, att man kanske läser en sida varje dag. Det handlar inte om att läsa en bok, utan det handlar om att läsa en sida varje dag. Och mina böcker är ungefär 200 sidor, säger de. Mm. Ja, då har du läst ut boken på 200 dagar. Det är ungefär ett arbetsår.
Och du har ju 10 böcker. Så.
Ja, då har du många år framöver. Ja. Så att ett bra tips om man vill stötta på mig då, och vill läsa eller lära sig mer, det är väl att hojta till och köpa en bok.
Jag har använt saker i dina böcker faktiskt.
Ja,
kan rekommendera det.
Ja, framförallt tycker jag, om jag får rekommendera någon, så tycker jag väl det, dels den som jag skrev för några år sedan då, som nominerades till årets ledarskapsbok, Bli en bättre ledare och chef. Det är en riktigt, riktigt bra grundbok tycker jag, om man tänker sig liksom så här, lite basic, lite grunderna, lite myrsteg. Mm. Och ska man gå nästa steg och vässa sig lite själv, då rekommenderar jag min senaste bok som heter Vässa ditt ledarskap, som just är liksom, du har kommit en bit på vägen, nu vill du liksom ta nästa steg och vässa dig lite. Den är uppdelad då på 10 veckors program som man ska liksom jobba med vad ska man säga, det är en textbook och workbook om vi pratar skolspråk på engelska, att det står en liten teori om någonting och sen ska du öva det på det under en veckas tid för att liksom träna det på att utföra det beteendet då. Och det är lite utmaningar i varje vecka då, så den kan man göra då veckovis, eller om man nu inte hinner veckovis kan man göra det på 10 månader då, om man tar ett kapitel per månad. Så den kan jag väl också rekommendera.
Väldigt bra. Sen är du aktiv på Facebook och LinkedIn?
Ja, jag försöker lägga ut lite tankar och idéer och inspirera människor. För att jag känner att jag har något att dela med mig av. Och jag gör gärna det, och jag gör det liksom utan att tjäna några pengar. Folk så hör av sig så här, gud vad du delar med dig på Facebook och LinkedIn och så vidare. Det där borde du ta betalt för. Ja, men det handlar inte om det, utan jag känner så här, kan någon läsa eller lära sig något av det där och göra någonting annorlunda, så är jag glad och tacksam för det. Alltså jag ser det som någon slags mission att lära mig själv och lära andra om hur vi kan bli bättre kopplat till förändringar. Mm. Så där skriver jag mycket om just förändringar. Kan man få lite inspiration?
Ja, det får man verkligen.
Ja,
så
kul,
det tackar jag så mycket för. Nej, men det var trevligt, Thomas.
Ja, det var kul att komma hit.
Det var kul att du kom. Mm. Så tackar dig så mycket.
Mm.
Och försöker summera nu våra små utmaningar. Mm. Kanske din också.
Mm. Ja, just det. Ja.
Vad var vi för deadline?
Ja, det var ju lite oväntat att jag åkte på en egen också. Men faktum är att jag har tänkt på det jättemycket.
Årsskiftet.
Ja, men jag borde ju dra igång något. Och folk är på och säger, men du borde ju dra igång något. Skulle du inte ha lite öppna föreläsningar? För det finns ju andra som håller på precis liknande.
Ja, men så att man får en chans även om man inte tillhör en stor organisation. Eller?
Ja. Ja, och det blir en annan peng då. För jag förstår ju det. Går en utbildning kostar 10 000 spänn eller 15 000. Mm. För flera dagar, det liksom har man inte råd med. Och det kanske inte ens en organisation har råd med idag. Men en öppen föreläsning på med någon rimlig lokal, och det kanske kostar 500 eller 400 eller jag ser.
Och så blir det nätverkande.
Ja, lite nätverkande och någon smoothie och sådär, det skulle vara kul.
Ja, jag kommer.
Ja, vad bra.
Bokat.
Ja, precis. Nej, men alltså,
Oscarsteatern, 1000 platser.
Ja, det var väl att hej. Nu måste ju Gimme 5, vi måste ju börja med myrsteg. Okay. Men kanske någon liten lokal.
Ja.
Och något konferensrum, kanske här på Epicenter där vi är just nu, ja, och spelar in det här.
Det
nej, men att dra igång någonting, det vore kul. Jag tycker det vore jättekul, för det är jätteroligt att möta sin publik, som läser ens böcker. Det är ju fantastiskt när folk säger, jag har läst din bok, jag har gjort det här, jag testar det här. Och jag hörde någon som hörde av sig häromdagen, finns det på tysk också? För jag jobbar i en tysk organisation och de vill också läsa din bok och sådär. Och det finns den inte på tyska, men två av böckerna finns på engelska i alla fall. Så att det,
i juni finns den på tyska.
Ja, precis. Hon erbjöd sig att översätta det till tyska.
Ja.
Nej, men på engelska finns den. Två av böckerna, ledarskapsboken och försäljningsboken.
Det,
så det kan vara kul om man, är, om man är, känner någon som inte har svenska som modersmål eller som i en
organisation. Det är mycket mixade organisationer.
Ja.
Strålande,
ja.
Kul att ses.
Ja.
Fortsatt epic dag.
Ja, toppen.
Tack,
hej.
Ja, det där var härliga Thomas Lundqvist. Så mycket energi. Jag tycker det var många klokskaper som han delar med sig av också. Till exempel, vistar du på väg till eller från jobbet? Sen pratar vi om förändring, förbättring och till slut förstärkning. Om att ta mikropauser och myrsteg. Vikten av att lyssna. Ja, och mycket, mycket mer. Thomas hittar du på www.brainscan.se. Eller på Facebook och LinkedIn där han är väldigt aktiv också. Och missa inte heller att skriva upp det på Epic Lifestyle nyhetsbrevet på hemsidan epiclivingsweden.com. För då får du summeringen efter varje avsnitt och med veckans utmaning och lite annat smått och gott. Stort tack för att du har lyssnat idag och jag önskar dig en fortsatt epic vecka.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.